Så. Jag har förberett mig ganska länge inför det här. Och det har inte varit en lätt förberedelse, kan jag säga. Därför att det är ganska så svårt ämne som jag upplevt att Herren har sagt till mig att jag ska dela med er idag. Först vill jag säga att Gud är god och bara god, eller hur? Han är den som läker våra sår. Han är den som tröstar oss i våra sorger. Och han är den som helar våra sjukdomar. Det är viktigt att vi håller det levande i våra hjärtan. Men nu så är det också samtidigt många som hör det här, men som också kan vittna om att de inte alltid har upplevt det så här. Att Gud helar, att han upprättar, att han tröstar. Många av oss kan vittna om att vi fortfarande efter många år bär på sår i våra själar. Att vi bär på sorg i våra hjärtan. Och att vi inte har blivit helade från de sjukdomar som vi har bett för. Den här predikan kommer att handla om huruvida man kan veta och känna en förtröstan på att Gud är god även om vi lider i våra liv. Även om man till synes kanske inte möter oss i de behov som vi har i våra smärtor och i vårt lidande. Är Gud god även om vi drabbas av lidande? Det är överskriften på den här predikan. Det är inte en lätt fråga att svara på. Jag bär inte hela svaret. Jag står inte här idag för att jag tror att jag kan ge er ett fullt och tillfredsställande svar på den frågan. Men jag står här idag och vill lyfta upp det här ämnet. För jag tror att den delen av våra liv är lika viktigt att ha levande i våra hjärtan. Så som att vi också har den tron och den förtröstan att Gud helar. Att han tröstar oss i våra sorger. Och att han möter oss i vårt lidande och läker oss. Det är lika viktigt att vi har det levande i våra hjärtan. För det är ju så att även om man har lagt sitt liv i Herrens händer, den allsmäktige Gudens händer som har kontroll över allt och som älskar oss, så kan också svåra saker hända oss i våra liv. Det kan vara sjukdomar vi drabbas av, sorg och olika slags lidanden. Vi är inte skonade från livets realiteter fastän vi tillhör Gud som säger sig ha tillintetgjort syndens alla konsekvenser. Som säger att han är allsmäktig och som säger att han har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Men när det händer saker som vi inte hade väntat oss, om det som händer, som inte får hända, ändå händer, kan vi då i den stunden och den situationen ändå lita på att Gud är god? Om man börjar från början, om jag säger att jag berättar om en person som har precis kommit till tro. Man har blivit frälst. Man upplever att livet är helt fantastiskt. Man har ju fått möta Herren. Man har fått möta den som har skapat himmel och jord. Som säger att han är kärlek. Som säger att han har sett mig ända från den stunden jag blev formad i min moders liv. Och han har sett mig, han har följt mig. Man är helt överlycklig. Man har fått komma hem som människa. Känner ni igen den här känslan? Är det någon som gör det här? Härligt. Så var det för mig också. Det var helt fantastiskt att få bli frälst. Och man går som på små moln. Och man tror att nu kan ju ingenting ont hända mig. För Gud har ju lovat att beskydda mig och välsigna mig i livets alla situationer. Man kanske har blivit frälst från ett liv som inte var så lätt. Och nu tror man att man känner att nej, men nu kommer det bli bra. Det kommer att ordna sig för mig. Efter en tid så kommer förutsättningarna för det här livet tillbaka. Oftast. Och kanske inte alltid att det knackar på dörren och frågar, ursäkta, kan jag få komma in i ditt liv igen? Utan det kan mycket väl hända många gånger att det totalt brutalt brakar in i livet igen. Man får vakna upp och upptäcka, men vad är det som händer? Jag har ju blivit frälst, jag har ju fått komma till Gud och han ska ju beskydda mig. Och så händer det här. Man kanske börjar ropa, men Gud, vad är det du menar med det här? Jag förstår ingenting. Varför? Varför händer detta i mitt liv? Vad är det du menar med det? Du som är god och bara god. Vad menar du? Hur kan du vara god när du tillåter detta i mitt liv? Kan man börja få komma in i en sån process och börja tvivla djupt, djupt. Tvivla på Guds godhet. För att dra det till sin spets och verkligen förtydliga så ska jag ta upp några exempel. Av saker som inte får hända i människans liv, men som kanske ändå händer. Jag ska ta några exempel. En familj är på väg på en semesterresa. De kör i bilen. De har äntligen fått sluta jobbet. De åker, hela familjen. Föräldrar och barn, de är överlyckliga, de är glada. Nu ska vi äntligen få åka på semester. Vi ska sola, vi ska bada, vi ska träffa våra släktingar och vi ska bara ha det helt underbart. De sjunger Guds lov i sina hjärtan. De kanske också har bett om beskydd på vägen. De kör och så kommer det helt plötsligt en bil som kör på fel sida av vägen. Katastrofen är ett faktum. Det blir en frontalkrock. Hela familjen dör. Förutom den som kör. En annan sak som också tyvärr kan hända. Som inte får hända. En ung tjej är på väg hem och cyklar genom en park. Hon möter en man som stoppar henne, drar in henne i buskarna och våldtar henne. Vad händer med dem som har en tro på Gud, att han är god och bara god? Om man tror att han ska välsigna en och beskydda en i livets alla omständigheter. Och så händer det här. visst kan det vara så att Gud färgas i så mycket mörkare färger än förut för de här personerna. Och det är väl inte konstigt, eller hur? Nej, det är inte konstigt. Vi kan ta ett annat exempel som är mera lite längre tidsperspektiv. Man har drabbats av en sjukdom, en dödlig sjukdom. Och man läser i Jakobsbrevet, kapitel 5, vers 14 och framåt. Och där står det. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste. Och det ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke. Och Herren ska resa upp honom. Och man ber. Och man ber. Man står på ordet. Man tror på Gud som är god. Man ber. Men personen blir bara sjukare. Och till slut så dör personen. Det här är situationer som kan hända oss. Oavsett om vi är troende eller inte. Oavsett om vi tillhör Gud eller inte. Men vad gör vi med de här svåra situationerna som kan hända oss? Vad gör det med vår tro och vår tillit till Gud? Hur kan vi i kyrkan bemöta människor som drabbas av ett sånt här lidande? Vänder vi ryggen eller möter vi dem? Hur gör vi? Det här är situationen man känner vanmakt inför. Vad gör vi? Hur möter vi människor som drabbas av lidande? Är det verkligen så att Gud är god när han har lovat att bota den sjuke i sitt ord och sedan inte gör det? Är Gud verkligen god när han har lovat att beskydda oss och inte gör det till synes? Kan man verkligen veta att Gud är god oavsett vad som händer? Mitt svar är ja, det kan man. Man kan tro och veta att Gud är god oavsett. Hur då? Hur kan man veta det? Genom att lära känna honom. Genom att lära känna Gud. Genom att lära känna vår Herre Jesus Kristus. Vi ska läsa ett stycke ur Jesaja 53. Jag vet inte, har du, kan du ha fram det här på tavlan? Ja. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. En lik en som har skyler ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Amen. Det här är ju en profetisk psalm i GT som för oss kristna är en bild på vår Herre Jesus Kristus, som också beskriver för oss vem Gud är och vad han har gjort för oss. Han kom ner som människa. Han föddes som människa, vandrade på denna jord och delade våra livsvillkor. Han delade våra smärtor, vår sorg och vårt lidande. Han delade vår tillvaro, men han begick ju ingen synd. Som är det som orsakar i grund och botten allt det lidande som vi faktiskt drabbas av. Och efter Gud faderns vilja så slutförde han uppdraget att försona hela mänskligheten med Gud. Han var oskyldig, han tog på sig skulden för alla synd som skett, som sker och som kommer att ske. Han bar den i sin själ och sin kropp. Och med sig själv så spikade han fast den på korset. Det var en övernaturlig handling som medförde att hela mänsklighetens skuld inför Gud betalades och vi människor, du och jag, blev skuldfria. Och genom honom så kan vi få frid med Gud. Jesus är den man kan komma till när livets vassa och smärtsamma meningslöshet drabbar en. För de fruktansvärda lidande som jag har tagit upp här idag, det är enbart meningslöst. Det finns ingen mening med det. Jesus Kristus, vår Herre, som själv har lidit all smärta en människa kan lida. Han, om någon, vet vad lidande innebär. Och det är han, Jesus Kristus, som har berättat för oss och visat oss vem Gud är. Det står att vi helade genom att vi har blivit helade genom hans sår. Det innebär inte först och främst att ett fysiskt och själsligt helande, utan att vår synd har betalats och att vi har fått återfått vårt barnaskap med Gud som vi förlorade i syndafallet. I det som Jesus gjorde först och främst var att han försonade oss med Gud och att vår relation mellan Gud och människan återupprättades. Men samtidigt så finns det också dessa ord, både helande, mycket helande, både för vår kropp och vår själ. Självklart att det är så. Jesus helade ju tusentals människor från olika sjukdomar och vi är kallade att gå i hans fotspår. Däremot så har vi aldrig fått en garanti att slippa det fysiska och det själsliga lidandet på den här sidan evigheten. Däremot så har vi fått en garanti att Gud kommer att vara med oss under vår tid här nere och under alla livsomständigheter. Och han har lovat att aldrig överge oss. Aldrig överge. Vi har alltså en Gud som vet vad det vill säga att lida, men utan att själv ha varit orsak till lidandet. Vi har en Gud som vet vad det vill säga att vara människa. Vi har en Gud som själv har lidit som människa. Och därför så vet han vad det vill säga att lida. Det är på grund av det som han gjorde på korset som också gör att när du drabbas av lidande, av vilket slag det än är, och du sen väljer att gå till honom med det som har hänt, det är då du får erfara att Jesus kommer dig till mötes i din sorg, i din smärta och i ditt lidande. Han tröstar dig och han kan till och med också hela dig. Han kan till och med ge mening åt det meningslösa. Men han behöver din tillåtelse. För han, all hans förmåga som han har, gör han för att han älskar dig. Och när man älskar någon så prackar man inte på en annan människa någonting, oavsett om det är gott eller ont. Utan man ger det som en fri gåva. Och man är alltid fri att ta emot den eller inte. Ja, Men nu kommer kanske tanken hos dig. Om nu Jesus har gjort allt det här. Han har betalat priset för vår synd. För död och all meningslöshet. Varför finns den då kvar? Varför drabbas vi av lidande och sorg överhuvudtaget? Varför tar han inte bort all smärta och all elände så att vi får slippa? Va? Varför låter han oss lida? Och varför drabbar det även de som är Guds barn? Och ibland till syns väldigt orättvist. Vi ska läsa vidare i Romarbrevet kapitel 8, vers 18 till och med 28. Där står det i Romarbrevet, det är Paulus som skriver till romarna. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå så finns det hopp. Det finns hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den utan också vi som har fått anden som en förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Vår kropps förlossning. Det är hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Mm. I den här texten så läser vi om att vi lever i en tid som bär lidanden. Bibeln förnekar inte det. Men här talas också om ett hopp som tydligen kan göra att det här lidandet i den här tiden, det vi drabbas av, ändå kan upplevas lättare på något sätt. I det hoppet så finns det en härlighet, en fullkomlighet som kommer att bli vår. Den är inte våran helt och fullt än så länge, men den kommer en dag att bli vår. Och den helige ande är sänd för att hjälpa oss i vår vandring medan vi väntar på att det här hoppet ska komma uppfyllelse fullt ut. Vad är det för hopp vi väntar på? Jo, att i det hoppet så finns uppfyllelsen av Guds alla löften. Där har vi fullständig hälsa. Där är alla sår läkta. Där finns inga orsaker till sorg. Och där är alla sjukdomar helade. I det hoppet är all ondska utplånad. Men nu i den här tidsåldern så lever vi som sagt i väntan på att hoppet ska uppfyllas. Och i det hoppet så har Gud lovat att vara oss nära genom den helige ande som är vår hjälpare. Till att ge oss mycket tröst och mycket läkedom och mycket helande. Inte till 100% varje gång. För det är som sagt var. Det ligger i hoppet som vi fortfarande inte äger helt och fullt. Men som vi en dag kommer att få. utan vi får en försmak. Vi får uppleva vissa delar utav det fullkomliga som vi är på väg emot. Och varför får vi bara vad innebär det när vi får uppleva och känna vissa delar utav det? Jo, vi får smaka och se att Gud är god. Och att det är det hoppet som är tänkt att bära oss igenom de svårigheter som vi har under vår livsvandring. Att vi får hjälp att lyfta blicken och se vad är vi på väg emot. Vi är pilgrimer på den här jorden. Vi har det här, den här världen är inte vårt slutliga destination. Det är inte vårt riktiga hemland, utan det är himlen. Det är ju så. Och jag tänker, för att vi ska orka med det här så behöver vi ha vår slutdestination levande framför oss också. Och veta, vart är vi på väg emot? Det borde vi prata mycket mer om i våra kyrkor. Eller hur? Mm. Ja. Jag har ju talat om det här hoppet, att det är där som vi har vår fullständiga läkedom och befrielse och rent lidande. Men de personerna som har drabbats av det jag tidigare nämnt, blir de nöjda med att de får veta att ja, en dag så kommer rättvisan att skipas. En dag kommer du att bli helt befriad från allt ont som sker dig. Men innan dess så får du väl bara stå ut. Så kanske man tänker. Det är så man kanske ställer en sån fråga mot mig som uttrycker eller som står här och predikar om att Gud är god och bara god. Då vill jag lyfta upp den sista versen som vi läste från Romarbrevet. Där stod det att vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Och vad betyder det då? Jo, att i den här tidsåldern så visar Gud sin godhet i det att vad som än händer i ditt liv och du vänder dig till Gud med det som har skett, så kommer det för dig att samverka till det bästa. Guds godhet och allsmäktighet ligger i att han i den här världen som vi lever i har förmågan att ge mening i det meningslösa. Det är där vi har källan till att Gud är god, även om vi drabbas av lidande. Inte att vi nödvändigtvis alltid blir befriade från det, även om vi också blir det. Det finns att hämta, men inte alltid. Ja, hur kan då en våldtäkt få en mening, kanske du tänker? Kan man finna en mening i livet om man förlorat hela sin familj fastän man bad om Guds beskydd och inte fick det? Det är en bra fråga. Våldtäkt i sig är per definition ondska och innebär ett totalt meningslöst lidande för den drabbade. Att förlora sin familj i en trafikolycka är också enbart ett meningslöst lidande. Men Gud kan för den människan som drabbas ge en mening i den människans liv trots det som har hänt. Han kan ta det onda till att slutligen tjäna hans goda vilja för den personen. Det är bara Gud som kan göra det. Det finns ingen annan. Inte du, inte jag och inte någon annan gudom, så kallade gudom, kan göra detta. Det är bara vår Gud Fader, på grund av att han, som jag sagt, är allsmäktig och den enda som kan ge en verklig mening in i vår värld som lider under tomhetens och meningslöshetens välde. Hade Gud kunnat ge mening om de här människans liv utan att det här hade hänt? Ja, självklart. Men nu när det har hänt så innebär det inte ett hinder för Gud att ge den drabbade läkedom och att den människan fortsättningsvis kan känna mening med sitt liv om han får tillåtelse. Mm. Jag ställde från början frågan om hur vi inom kyrkan möter människor som drabbas av svåra lidanden. Har vi som bär det här hoppet inom oss någon del i att vara trovärdig i mötet med människor som är, som lider och som brottas? Är vi trovärdiga i mötet när vi också kan känna tillförsikt och förtröstan att Gud är god? Även om de har drabbats av detta. Kan vi det? Klarar vi det? Hur gör vi det? Jo, det kan vi. Om vi också i det hoppet delar människornas lidande. Att vi inte stänger dörren och säger att Gud, i hans sår är du helad. Nu ska du bara tro. Det kommer att hända och ske. Nej. Att vi delar det drabbades förtvivlan och ilska över det hemska som har hänt. Att vi tillåter det som är svårt att vara svårt. Om vi själva förtröstar på att Gud själv kommer att visa sig trofast och god i den drabbade människans liv utan att vi kommer med våra egna ihopsnickrade förklaringsmodeller. Läs Jobs bok så förstår ni vad jag menar. Att tillåta någonting vara outhärdligt utan att ha svar på varför det har hänt. Att våga finnas hos den människan. Och möta den människan. Att gråta deras gråt. Att känna deras ilska. Att möta dem i deras verklighet. Mm. Det är nämligen okej att vara arg på Gud. Det är okej att vara besviken. Det är okej att ifrågasätta hans godhet. Han tål det. Han tål granskning och han vill att vi ska komma till honom med det vi har och bära inom oss. Jag har dragit ut lite på tiden här så jag får skynda mig lite. Jag ska avsluta med att vara lite personlig. Det jag var med om, det kan man inte jämföra med de exempel som jag har tagit upp. Men det orsakade mig mycket lidande och mycket svårigheter och jag hamnade i en djup, djup troskris. För många år sedan, det är många år sedan det här nu, så blev jag våldtagen. Inte fysiskt, men andligt. Jag blev utsatt för det man brukar kalla för andligt maktmissbruk. Det var människor som förgrep sig över min fria vilja och trodde sig tjäna Gud genom att styra min vilja för mitt liv åt ett håll som de trodde att Gud ville för mig. Jag var väldigt ny i tron och de här människorna var väldigt högt uppsatta människor i församlingen. Och hade varit kristna väldigt länge och var väldigt andliga tyckte jag. Väldigt profetiska. Det var profetiska tilltal som gavs till mig under ganska en längre period. Så det var inte bara ett litet ord jag fick utan det var en hel följetong. Och jag var ny i tron. Jag såg upp till de här människorna. Jag hade lite tveksamhet över om det stämmer det här verkligen. Men genom att jag inte visste så mycket så bejakade jag det här budskapet och tog emot det och trodde det. Jag trodde att nu har Gud äntligen sett mig. Jag kände mig sedd. Jag kände mig utvald som människa inför Gud. Och jag tänkte, nu har han äntligen svarat på mina innersta böner. Men det här budskapet var inte från Gud. Det var inte från Gud. Utan i själva verket så hade de här människorna begått ett andligt övergrepp på mig. Och de här personerna, de erkände aldrig att de hade gjort fel. De bad mig aldrig om förlåtelse. De hade skrivit med Guds namn som underskrift. Men de tog aldrig tillbaka det. Utan de stod på sig. Och det gjorde att jag blev fast. Jag kunde inte komma ifrån just den tanken. Tänk om det ändå var Guds vilja det här. Tänk. Och jag sökte hjälp utanför församlingen. Och jag fick möta människor som... Alltså, de var så arga när de hörde vad jag hade varit med om. Och jag bara tittade på dem och tänkte, jaha, kan man bli så där arg? Ja, det var nog inte bra det här. Jag hade stängt. För när jag fick veta att det här inte var sant. Det som hände med mig då, till saken hör att det här hakade fast i min problematik som jag har från min barndom. Jag var mobbad i skolan mellan 1:an och 6:an. Och det har bidrog till att jag visste jag kunde ingenting, tyckte jag. Jag hade extremt låg självkänsla. Jag kunde inte tro att jag kunde tänka en egen tanke som var värt att tänka eller som var värd att andra skulle tro på. Jag var helt värdelös som människa och det var min självbild. Jag hade blivit förnedrad, jag hade blivit kränkt på många, många sätt. Som barn. Och jag hade inte bearbetat det här. Det har jag gjort idag. Men då hade jag inte gjort det. Och det här som skedde, det hakade fast i min problematik. Som gjorde att jag började må fruktansvärt dåligt. Jag kände mig från att uppleva att jag var sedd av Gud. Bekräftad. Att han äntligen skulle välsigna mig. Till att jag föll ner i ett stort svart hål. Jag kände mig totalt värdelös. Jag kände mig lurad och jag kände mig kränkt av Gud. Jag gick länge in här i det här mörkret. Och jag led väldigt mycket. Jag fortsatte att gå i kyrkan, men jag kunde inte tillbe honom. Jag satt tyst när vi lovsjöng. Jag kunde inte tillbe. Och det är väl inte så konstigt. Men efter, och det här höll på ganska länge, kanske ett halvår, nästan ett år. Sen fick jag hjälp att lyfta på locket. När jag väl började berätta för människor i min egen församling. Och det rådet jag fick, det var av min pastor. När jag berättade för honom, jag svor i telefon. För jag var så fruktansvärt förtvivlad. Jag hade ju förlorat min tillit till Gud. Han som hade sagt att han var god. Han som hade tagit emot mig i fadershuset. Och sagt att jag älskar dig, Marika. Jag kommer att vara med dig alla dagar in till tidens slut. Jag kommer att välsigna dig. Du kan känna dig trygg med mig. Och så händer det i alla fall. Det som hade hänt tidigare. Och det var tydligen Gud som hade lurat mig. Så jag gjorde det. Jag fick rådet att jag skulle vara ärlig med Gud. Jag berättade inte för min pastor då vad som hade hänt. Utan jag bara uttryckte mig förtvivlan. Och då sa han till mig så här. Lova mig en sak, Marika. Ja, vadå? Lova mig att jag ber dig vända till Gud. Och så är du lika ärlig med honom som du har varit med mig. Nej, det kan man väl inte vara. Jo, det kan du. Ja, men jag kan inte säga de här orden till Gud. Man kan inte säga sådana här ord till Gud. Jo, det kan du. Jag gick och bar på det här och sen till slut tänkte jag, ja men jag försöker. Jag har inget val, jag har inget att förlora. Så en dag så utgöt jag mitt hjärta inför Gud. Jag sa ord till honom som jag inte trodde att man skulle kunna få säga till honom. Det var inte vackert tal. Inget vackert tal. Men då, när det, när jag gjorde, när jag utgöt min smärta, min frustration, min ilska, min sorg, mitt lidande, allt det som jag bar på. Då öppnades förlåten. Och jag fick blicka in i Guds hjärta. Och jag fick se hans sorg. Hans djupa, djupa sorg över det som hade hänt. Jag fick se att han grät. Då förstod jag att det här var inte Gud som låg bakom. Han hade inte sagt det här. Han hade inte gjort det här mot mig. Och då för första gången fick jag landa i att Gud är god. Och bara god. Oavsett vad som kan hända. Oavsett. Gud lät det ske, absolut. Och, men vad var det som blev det slutliga resultatet? Har Gud gett mig en mening trots det som hände? Fick jag något svar på varför? Nej, det fick jag inte. Men jag fick möta honom. Jag fick lära känna Gud som den han verkligen är. Genom den här erfarenheten så grundas jag naturligtvis också en trygghet att Gud är god och bara god. Jag har också fått veta vad förlåtelse innebär. Hur man förlåter och varför man ska förlåta. Inte som att nu måste du förlåta här. Det gjorde människor. De sa nu måste du förlåta. Det sa aldrig Gud till mig. Han väntade och han hjälpte mig. Tills jag klarade av att göra det. Mm. Vetskapen och tilliten och tron på att Gud är god och bara god. Fastän man drabbas av lidande kan man inte läsa sig till. Det finns bara ett sätt. Och det är att lära känna honom. Mitt i smärtan. Mitt i frågetecknarna. Att välja att vända sig till honom. Och ropa om hans nåd. Mm. Jag ska avsluta med att säga att om du här idag tvivlar på Guds godhet på grund av att du anser att dina svåra livsomständigheter vittnar om någonting helt annat, så anklagar inte jag dig för det. Men jag ber dig, ge inte upp. Vänd dig till Gud med dina tvivel. Vänd dig till Gud med din besvikelse. Vänd dig till Gud med din ilska och din smärta. Och säg som det är. Använd inga religiösa ord eller att du tror att du måste vara si eller så inför honom för att han ska höra dig. Nej! Var ärlig. Hur det än låter och ser ut. För Gud ser ändå vad du har i ditt hjärta. Han ser din smärta. Han ser de ord du tänker. Var ärlig. För det är det som han önskar sina barn. Att vara ärlig med honom. Då kan han också vara ärlig med dig. Nu äntligen ska jag avsluta med att läsa Paulus ord till Efesierna. Som också är ord till oss. Och en bön från mig för er. Herre. Därför böjer jag mina knän för Fadern. Han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska få bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi tänker och ber om genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Genom honom tillhör äran i församlingen och i Jesus Kristus. Genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen.